Ja, så ska vi inleda vårt bibelstudium med bön. Kära himmelske far, tack för att du är trofast, för att du håller dina löften. Det är i kraft av det som vi nu får samlas inför ditt ord den här kvällen. För att du har låtit frälsaren födas i Abrahams släkt, trots att det såg så länge ut som om du skulle ha lovat för mycket då han var barnlös. Men vi fick ett besked där i ditt ord att du är trofast. Och därför får vi också lita på att det ord som talar om att frälsaren har kommit för att ta bort våra synder, för att göra oss redo och färdiga för himlen, att det också är sant och visst. Nu ber vi dig om den heliga ande att förklara det som vi ska studera ikväll. Hjälpa oss att få lära oss och förstå precis det vi behöver förstå. Tack för att du har lovat vara med oss när vi ber i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Så har vi då kommit fram till 15 kapitlet i första Mosebok. Och jag tror att vi satsar på att ungefär komma igenom det här kapitlet ikväll. Eventuellt så blir det lite kortare, men vi is inte gå in heller på kapitel 16 och det som följer sen. Jag ska avvikande från vad vi har gjort under senare tid läsa nog flera verser i gången. Jag har nu på senare tid läst bara en vers och läser då 6 verser från 15 kapitlet. Därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Han sa: frukta inte, Abram, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abram sa: herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvinget i mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abram sa vidare: se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom: denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa: se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom: så ska din avkomma bli. Och Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Herrens ord kom till Abram i en syn. Det här är en av de former som Gud närmar sig människor. Vi har tidigare sett i 12 kapitlet hur Gud också kom i en dröm och hur han talar med Abram. Det finns i 4 Mosebok, 12 kapitlet, en beskrivning av de här 3 sätten som Gud kan använda när han talar med människor. 4 Mosebok 12, vi ska ge oss tid att slå upp det och se på det lite här som första punkt. Verserna 6-8. Hör nu mina ord. Om det finns en Herrens profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd. Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor. Och han får se Herrens gestalt. Här har vi just det här, det första det är den här formen av en syn som vi just har framför oss här nu. Och det är väl frågan om ett tillstånd när människan kopplas fri från den vanliga miljön och omgivningen där man då koncentrerar sig på att lyssna, att få ta del av Guds röst. Och en syn så innebär ju rimligtvis också att man tar i bruk syn egenskap, alltså sinnet, alltså att man använder ögonen för att se någonting. Och vi vet ju hur det var med Johannes i Johannes uppenbarelse, hur han fick se syner i långa rader. Och där beskriver han med bilder det han ser. Så någon form av bild av Gud fick Abraham då, alltså tydligen genom det här. Sen talas det ju ibland om drömmar. Och det vet vi ju till exempel Josef när det var dags att Maria skulle föda Jesus barnet, så kom Gud i en dröm. Och Gud uppenbarar sig också för de vise männen i en dröm. Gud uppenbarar sig för Nebukadnessar i Daniels bok i en dröm och visar honom vad som ska komma. Fast han visar inte sig själv på det sättet, men han fick veta genom en dröm. Men det allra märkligaste är att Gud också ibland talar med människor ansikte mot ansikte. Och det här är Mose som får den här speciella gåvan att kunna tala med Gud ansikte mot ansikte. Och vi vet inte precis hur det var här i första Mosebok 12. För där står det bara Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och så vidare. Där står det inte på vilket sätt han uppenbarar sig. Så det vet vi inte. Men nu när Gud kommer så finns det en orsak till det. Abraham är rädd. Abraham heter han ännu. Av någon anledning. Och vi kommer att se det här lite mer i detalj. Gud säger, frukta inte, jag är din sköld. En sköld behöver man för att skydda sig mot fiender, mot faror. Och Abraham är tydligen rädd för hotbilder på något sätt. Men kanske det är så att han framförallt är rädd för att han ska förbli barnlös. Gud har ju lovat redan att han ska få en välsignelse, att han ska bli en välsignelse. Men han har inte fått något barn. Och det ser vi ju av följande vers, att det här är en verklig prövning. Och Abraham kommer nu igen in i en svaghetssituation. Från att i föregående kapitel, 14 kapitlet, ha vunnit en fantastisk seger, så har han nu kommit in i en situation där han prövas. Och det kommer speciellt senare i kapitlet. Och i andra versen så framgår det ju att Abraham ifrågasätter om Gud verkligen kan hålla det här löftet som han har gett. Jag går ju bort barnlös och arvinget i mitt hus är Eliezer från Damaskus. En tjänare som han troligen har förvärvat på genomresan, för han kom via Damaskus. Det var en av de viktigaste städerna på den här huvudvägen från Egypten runt den fruktbara halvmånen och ner till Mesopotamien. Och där hade han då fått eller köpt denna tjänare som var då hans huvudtjänare. Men att då den här tjänaren och tjänarens barn ska ärva Abrahams stora förmögenhet, det är ju inte riktigt det han vill. Och i synnerhet inte som Gud har lovat att han ska få en son. Och att han ska få en talrik avkomma. Han behöver ju också någon som tar hand om honom på hans ålderdom. Det är ju en av de stora tillgångarna med barn, att man har någon som kan sköta om en och ta vara på en när man blir gammal. Och det vet den som inte har barn att det är en prövning. Men Abraham är inte bara bekymrad för det här, utan han är till och med så att han ger skulden åt Gud för att han är barnlös. För att löfte inte håller. Se mig, har du inte givit någon avkomma? Det här är ju verkligen, verkligen anmärkningsvärt. Mig har du inte givit någon avkomma. Det är ditt fel. Varför har du gjort Sara och mig barnlösa? Man kan säga att det här är ett tecken på att Abraham här lever i otro. Trots att han tidigare har fått löften. Men här tror han inte på Guds löften. Mig har du inte gett någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men det här är inte nog för att Gud ska säga, nu har det som du vill då om du inte tror på mig. Gud står fast därför att han har lovat. Och då frågar han inte efter hur människorna reagerar på det. För att sitt löfte för han alltid igenom. Herrens ord kom till honom. Och det är då väl samma syn då Herrens ord kom. Denne ska inte ärva dig, alltså den här tjänaren. Utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Gud kunde ha förebrått Abraham för att han är tvivlande. Men istället upprepar han sitt löfte. Och han berättar hur uppfyllelse ska gå till. Och han nämner inte att det ska ske genom hans hustru Sarai. Utan han säger bara en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och det här är väl antagligen en grund till att Abraham sen tänker att han måste göra det på ett annat sätt. Det viktiga är att det är han som får en son. Inte att det är hans hustru Sarai som får en son. Så fortsätter synen. Gud leder ut honom. Och det står uttryckligen att han förde honom ut, så att det var tydligen på kvällen eller tidig morgon. Och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och så sa han till honom, så ska din avkomma bli. Det här är en överbevisning som heter duga, för att försök bara med blotta ögat att ställa dig och räkna stjärnorna en stjärnklar natt. Det är ju så att man kan räkna dem om man fotograferar eller systematiskt märker ut rutor på himlen och vet också vad man har räknat tidigare, så kan man nog tänkas kunna göra det med blotta ögat, men åtminstone genom att fotografera. Och det lär vara så att man kan se ungefär 3000 stjärnor med blotta ögat. Sen Vintergatan, galaxen Vintergatan, som syns då som en liten mjölkaktig, så där lite ljusare område. Den består ju också av stjärnor. Tar vi den med så blir det långt, långt mycket fler. Men poängen är klar i alla fall. Även om Abraham ska kunna säga 3000, så jag ska få 3000 ättlingar. Han fick mycket, mycket fler än så. Men poängen är, försök räkna. Så talrik ska det folk bli som utgår från dig. Och så har vi det viktiga, viktiga ordet. Det hör till de viktigaste utsagorna i hela Gamla testamentet. Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Så det här ska vi stanna inför lite mera. Att det är viktigt så ser vi av det att Paulus citerar det här i Romarbrevet 4. Det ska vi strax se på. I Galaterbrevet 3. Och Jakob citerade i sitt brev i andra kapitlet, vers 23. Det här är alltså oerhört centralt för den kristna tron och för undervisningen om rättfärdiggörelse. Den här tron som räknades till rättfärdighet, det ska vi säga först innan vi går och ser på de där ställena, att det var en frälsande tro. Om det ska vara en frälsande tro så betyder det att det måste ha Messias, frälsaren, som objekt. För ingen annan väg finns. Det finns inget annat namn givet under himlen genom vilka vi kan bli frälsta än det namnet. Så det betyder att Abraham hade en frälsande tro som såg Messias, Jesus. Trons objekt var alltså inte bara att han ska bli far till ett stort folk. För det skulle ännu inte ha frälst honom. Utan det var att frälsaren ska födas i detta folk. Och Abraham kände säkert mycket väl till löftena ända från syndafallet, som hade gått i arv från Adam genom de här släktleden som vi har följt, genom patriarkerna från den ena till den andra, där en del ännu hade levat under Abrahams tid. Och han kände bra till det här löftet om att det ska komma en som ska krossa ormens huvud. Och Jesus säger ju i Johannes 8 när han träter med judarna, så säger han att Abraham såg min dag och blev glad. Och då blev ju judarna alldeles förbittrade. För han undervisar ju där också om att han är Gud, Herren Gud. Jag är, sa han ju. Jag är. Innan Abraham blev till. Och sa då också att Abraham såg min dag. Han jublade, han blev glad när han såg mig. Så när såg Abraham Jesus? Vi kan mycket väl tänka det. Han såg honom i löftet. Det som Gud hade gett honom. Så ska vi slå upp Romarbrevet 4. Och där ska vi läsa de fem första verserna. Vad kan vi nu säga att vår stamfar Abraham har vunnit genom gärningar? Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogodaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Utan att bygga på gärningar. Det är alldeles tydligt att han, Paulus, tillämpar det här stället utifrån Abraham. Tillämpar han det nu på en kristen som blir rättfärdig, så som han har undervisat i tredje kapitlet i Romarbrevet. Alltså genom att tro på nådastolen som har lagts fram för att tas emot i tro. Alltså på att Jesus har tagit bort gott gjort för hela världens synd. Och den som tror det blir salig utan att själv göra någonting. Nu tillämpar alltså Paulus det här Abrahams ställe på, eller jämför, kopplar de här med varandra, eftersom det första stället i Bibeln där det står att rättfärdighet har tillräknats. Att tillräknas, så det betyder att det är en forensisk rättfärdighet. Forensisk är ett uttryck som kommer från domstolsväsendet. Det betyder en juridisk term. Det betyder alltså att man förklarar någon fri från skuld. Man konstaterar, slår klubban i bordet, domaren klubbar av. Denna person är oskyldig. Då är man rättfärdig förklarad. Och det är det här att det här forensiska rättfärdiggörsförklarandet. Men tillräkna, då måste det finnas en annan rättfärdighet som räknas till godo. Det är alltså inte nog med att domaren bara klubbar av och säger att han är oskyldig. För om han verkligen är skyldig kan han inte förklaras rättfärdig. Domaren kan inte slå klubban i bordet när det gäller en uppenbar brottsling som är överbevisad som brottsling och säga att den här är fri. Han går fri från straff. För då är han orättvis. Men grunden är att Jesus har med sin rättfärdighet, sitt heliga liv, att han har fullkomligt uppfyllt lagen, skaffa fram en rättfärdighet. Och denna rättfärdighet kläs på den åtalade som i sig själv är skyldig. Så den åtalade är skyldig, men den fullkomlighet, den rättfärdighet som Jesus har räknas, flyttas över på den skyldige och den som tror. Och det här betyder alltså att det är en främmande rättfärdighet som Luther så ofta använder som term för det här. En främmande rättfärdighet som vi inte har skaffat fram, utan som kläs på oss utan egen förskyllan, utan att vi själva har förvärvat den, utan att vi har bidragit till den på minsta sätt. Paulus pekar väldigt starkt på att den som har gärningar att peka på får sin lön. Men den som inte har egna gärningar att peka på, utan den som då är medveten om sin skuld, inte har någon förhoppning att få ett frikännande klubbslag, den som vänder sig till Jesus får rättfärdigheten tillräknad av tro, genom tro. Honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och nu ska vi också observera här att det står den tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Hur kan Paulus jämföra det här med Abrahams rättfärdighet? Var Abraham ogudaktig? Eller Abraham som han då ännu hette? Ja, man kan gott säga så. För den som inte är fullkomlig är ogudaktig. Det finns två tillstånd inför Gud. Nu tänker jag alltså på situationen inför Gud. Inför människor finns det många grader av gudfruktighet. Det finns sådana som är fruktansväldigt hederliga och som man inte kan belasta med någon synd. Daniel var en sån, profeten Daniel. Ingen kunde påträffa någon synd hos honom. Det finns sådana som är uppenbara brottslingar. Svåra mördare, tjuvar och rånare och allt möjligt. Och det är minsann ogodaktiga. Men i oss själva, sådana vi är, när inte vi har tro på Gud, så är vi alla inför Gud lika mycket ogodaktiga. Abraham tvivlade, han sa, varför har du inte gett mig någon son? Det är du som inte har gett mig någon son. Han hade fått ett löfte flera gånger tidigare att han ska få en son och att han ska få ett stort folk som efterkommande. Ändå säger han så här, jag blir utan arvinge. Han misströstade, han var ogodaktig. Redan i det tillståndet när han var ogodaktig tillräknade Gud honom hans tro. När han upprepade, Gud upprepade sitt ord, ordet kom till honom, Abraham trodde. Han var ogodaktig, men ordet gjorde honom troende. Det här är den stora finessen här i den här texten. Så ska vi gå till Galaterbrevet 3. Och där har vi också Abraham, verserna 6 och 7. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Det här stället och många andra ställen också visar att tron inte bara gäller judarna. Abrahams barn gäller inte bara de som är judar efter köttet eller israeliter och judar efter köttet. Utan Abrahams barn är alla de som håller sig till tron. Och det här vet vi ju också hur starkt Paulus predikar i olika sammanhang och också i sina brev. Att här är inte jude eller grek. Här är alla människor lika. Alla har syndat men alla har blivit rättfärdiggjorda. Och genom tron får de del av denna rättfärdighet. Oberoende av om det är judar eller greker. Och det här var precis det också som Abraham också fick veta. Att han ska bli en välsignelse för alla folk. Men på motsatt sätt så gäller det att de som inte tror är inte riktiga Abrahams barn. Där är det heller ingen skillnad om de är judar efter köttet eller greker eller andra hedningar. Ingen skillnad från vilken stam eller folk man är. Tror man inte så är man förkastad. Och då är man inte ett sant Abrahams barn. Tror man på Messias, frälsaren, då är man Abrahams barn. Oberoende vilket folkslag man tillhör. Ja, det får vara nog med utvikningen. Så här långt nu så ska vi gå vidare i texten. Jag ska ta det lite vers för vers igen det här. Sedan sa han till honom: jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Jag är Herren. Kom ihåg att Herren Jahve betyder jag är. Så han presenterar sig som den levande, som den som är. Den ende sanne guden. Och han visar alltså hur han konsekvent genomför sin plan nu. Han upprepar nu sitt löfte igen för att stärka Abrahams tro. Och berättar vad han har gjort. Jag har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Många gånger upprepar han det här. Och så fortsätter vi. Vi är alltså nu i första Mosebok 15 igen. Han svarade: Herre, Herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Är det här nu igen tvivel? Hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Nå, inte det är ju riktigt ett sånt här tvivel som han sa här tidigare. Utan nu vill han veta lite närmare. Hur ska det gå till det här? Påminn er hur Maria, jungfru Maria, sa när ängeln kom till henne. Hur ska det här kunna ske? Jag har ju ingen man. Det finns ingen antydan i det sammanhanget att Maria tvivlar. Men hon frågar, hur i all världen ska det ske? Hon vill veta det. Och det är samma sak som Abraham här funderar. Han förundras, han är barnlös. Det är samma förundran som Maria ger uttryck för. Hon har ingen man, hur ska hon kunna föda ett barn? Men det här är alltså en annan sak än det tvivel och den ogudaktighet som han visade upp tidigare. Han trodde ju Guds ord, just före det här står det. Så det kan vi inte säga emot. Nu är det som om Abraham här skulle be om något slags tecken. Och det är i själva verket så att Gud också ger honom ett tecken. Men normalt ska vi ju inte göra så. Vi ska inte fresta Gud genom att kräva tecken av honom. Det finns några exempel på sådana som har bett om tecken. Gideon till exempel i domarboken. Han la ut ull och sa åt Gud: om du verkligen vill ge mig det här uppdraget så låt daggen falla på ullen och ingenting på marken runt. Och så gjorde Gud så. Och så sa han: får jag ännu be dig, gör nu så att du nu i natt låter daggen falla bara på marken och ingenting på ullen. Det här är för att utesluta, det hade någon naturlig orsak. om vi vanliga människor börjar bete oss på det här sättet, så är det lite som att fresta Gud. Nämligen, om vi har Guds ord, då ska vi låta det räcka med ordet. Då ska vi inte begära något ytterligare tecken. En gång gav Gud själv ett tecken trots att den som han hade sagt åt att han ska be ett tecken inte ville göra det. Det var kung Ahas. Då sa Gud, så ska jag ge dig ett tecken. Då var det solvisaren som gick bakåt. Så att solen liksom vandrar bakåt på himlen. Och så gav han ett annat tecken. Jungfrun ska bli havande. Men det hörde inte det. Vi har Guds ord. Vi ska inte kräva att Gud ger oss yttre tecken. Han kunde ge profeterna och apostlarna alldeles speciella förmågor i det här fallet. Men vi har Guds ord. Då sa han till honom, nu är vi i vers 9, kapitel 15. Då sa han till honom, hämta åt mig en treårig viga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Det här är ett djur som hörde till offer. Och det fanns ju en offertradition, en gammal offertradition, så att det här var ju känt. Att de skulle vara treåriga här har man spekulerat i ganska mycket. Men det är nog ganska fåfängt att man funderar varför det här just ska vara treåriga. Men de ska i alla fall vara av de här djuren som hör till ett offer. Gud inleder nu nämligen en procedur som var vanlig på den här tiden när man gjorde ett avtal. Först ska man hämta offerdjuren och sen ska de styckas och placeras ut, som vi läser i följande vers. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt itu och la styckena mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Det här var en sed som man hade på den här tiden, att när man gjorde ett avtal och skulle bekräfta det här avtalet, så styckade man djur, lade dem mot varann en bit ifrån varann, och så gick båda avtalsparterna mellan de här köttstyckena. Det här kunde ju tyckas vara en ganska märklig sed, men det finns belagt. Och vi har också ett ställe i Jeremia som visar en bekräftelse på den här seden, nämligen Jeremia 34. Ni behöver inte slå upp det om ni inte vill, jag ska läsa den här korta versen bara. Jeremia 34, vers 18. Jag ska utlämna de män som har överträtt mitt förbund och inte hållit orden i det förbund de slöt inför mig, när de delade kalven i två stycken och gick emellan dem. Precis det här, vad det handlar om. Men nu händer det någonting. Rovfåglar slog ner på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. Det här kan man se en symbolik i. Rovfåglarna attackerar. Det kommer att bli en hård kamp för Abrahams efterkommande. Fiender kommer att ansätta hans folk. Men de ska driva bort dem. Det här är en vanlig tolkning av den här versen. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham, och se, då kom skräck och ett stort mörker över honom. Det var mörker när Abraham gick ut för att se på stjärnorna, om inte Gud lät det bli mörkt så att han skulle få visa honom. Och det kan ju hända, så tänker åtminstone Luther, att Abraham arbetade med det här hela dagen, och nu var han trött. Kanske han måste ju också skaffa fram de här djuren, och det var nu inte kanske så att han hade den till hands precis, så det tog sin tid. Och nu håller då solen på att gå ner när Abraham har gjort färdigt det här, rustat till det, och då blir han sömnig. Och så somnar han, och det heter att det var en tung sömn. Vi får alldeles klart den uppfattningen här att den här sömnen var någonting annat än att han bara blev trött i natten. Det var en psykisk trötthet. Och det kopplas också med följande. Då kom en skräck och ett stort mörker över honom. Alltså ett stort mörker. Det hade ju blivit mörkt eller det höll på att bli mörkt. Men det här mörkret som kom över honom är nog också ett psykiskt mörker. En tungsinthet, en depression. Vad ska det bli av det här? Vad ska det bli av mig? Hur ska det här gå? Så han lever fortfarande här nu i anfäktelsen. Anfäktelsen av att han inte har någon son. Han är inte otroende. En troende människa kan också anfäktas. Det här är ju en tröst också när vi känner det väldigt svårt. Vi är inte förkastade av Gud. Fastän vi blir ansatta. Fastän det kommer en tungt mörker över oss. Inte ens Abraham kunde slippa de här tunga anfäktelserna. Och därför behövdes Herrens ord där i början. Frukta inte. Jag är din sköld. Och jag kan nog gott tänka mig att han påminner honom om det också senare. Och så sa Herren, och kommer han med sitt ord till Abraham. Det ska du veta, att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska de bli slavar och man ska förtrycka dem i 400 år. Han får veta att allt inte ska gå rätlinjigt. Det går inte på räls. Det är inte underligt att Abraham känner en stor skräck och en tung. Ett svårmod. Mycket svårt. Det ska gå flera århundraden medan folket görs till slavar i Egypten. 400 år. I Apostlagärningarna 26 i Stefanus tal så heter det 430 år. Och på samma sätt i andra Mosebok 12 anges tiden till 430 år. Det var exakt på dagen när 430 år hade gått sedan Israel, Jakob med sitt hus hade kommit till Egypten när de utvandrade. Exakt 430 år. Så här så får man väl anta att det här är då en avrundning, ungefär 400 år. Luther han menar att den här tiden börjar räknas från Abrahams kallelse. Och då grundar han sig på Lyra, en bibelforskare före honom, som hade gjort uträkningar utifrån andra Mosebok 6. Och vi kan ju titta på det här eftersom vi har ännu lite tid. Andra Mosebok 6. Moses och Arons släkttavla, andra delen av det här kapitlet. Där finns en beskrivning eller uppräkning då av alla Israels söner, Jakobs söner. Och speciellt intressant är vers 16. Detta är namnet på Levis söner enligt deras födelseordning. Gerson, Kehat och Merari. Levi blev 137 år. Och då ska vi också notera att de här nämns också som Levis söner när de utvandrar till Egypten. Så de var födda i Kanan förrän de kom till Egypten. Så står det längre fram där att Kehat, i 18 versen, Kehats söner var Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Kehat blev 133 år. Kehat var den nästa, det var Levis son. Och så Levis sonson var Amram. En av dem. Och han talas närmare om i 20 versen. Amram tog sin fars syster Jokebed till hustru. Hon födde Aaron och Mose. Amram blev 137 år. Om vi nu lägger ihop de här åldrarna. Åtminstone de här 133. De här sönerna, Kehats söner, de var födda i Egypten. 133 och 137. Så får vi 270. År. Och lägger vi ännu till Levis ålder så får vi 407 år. Nu vet vi inte hur gammal Levi var när de här sönerna blev födda. Men det återstår ännu 23 år här till det här 430. Men då vet vi att Mose var 80 år när han gick till farao och när uttåget skedde. Så det betyder att där fanns 53 år, drygt 50 år, som Levi kunde ha levat efter att Kehat föddes. Och då stämmer det ihop där, 430. Det är väldigt svårt att få det här att stämma om man anser att det som Luther tänker och som flera andra tänker att det var av de här 430 åren så gick 215 år, hälften, medan Abraham, Isak och Jakob levde i Kanan, och från det att de uttåga till Egypten, for till Egypten, så gick det 215 år till uttåget. Det betyder nämligen att om vi drar bort 80 från det där, så då var det 135 år mellan det att man kom till Egypten och att Mose föddes. Och det där är för kort tid. Det går inte ihop. Så att jag tror nog att bibelforskarna idag är övertygade om att det här 430 år ska räknas från det att man for till Egypten. För det står också att man ska förtrycka dem i 400 år. Men det var visserligen inte slavtjänst och förtryck förrän i den sista tiden. Det var under några decennier, på sin höjd nog 100 år. Men några decennier var det som det här förtrycket pågick. 80 år var Mose när han kom tillbaka, och han hade ju fötts under förtrycket. Så att 100 år kan det ha varit. Men inte knappast 400 år. Ja, och sen så står det: det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar. Så där blev det ju. Plågorna, de 10 plågorna i Egypten ledde ju till att Israels barn kunde be om, helt vänligt, kunde de be om att få med sig dyrbarheter, silver och guld, och också kläder av egyptierna när de for. Och de gav dem, för de ville så gärna få bort dem. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd vid hög ålder. Allt det här svåra ska alltså inte inträffa under Abrahams tid. Och Abraham får här ett löfte om att han får dö i frid. Han ska inte se de här bekymren under sin tid. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Ty ännu har inte amoreerna fyllt sina synders mått. Man brukar på den här tiden grovt räkna en generation som 100 år. Men det kunde ju mycket väl vara så att en generation växlar redan efter 35 år. Men det här kan också avse fjärde släktledet efter uttåget ur Egypten. Nu har jag skrivit fel på mitt papper här. Fjärde släkt... Det var nog så i alla fall. Geselius menade att efter uttåget ur Egypten så fanns det 4 generationer innan man kom in till Kanan och fick erövrat Kanan. Ett släktle dog på vägen, ett annat växte upp och blev till män, ett tredje hade börjat växa upp. Någonting av det här. Eller han räknar vissa namn också så att han fick det till 4. Men man kan också se det så att det var Levi och sen Kehat, Amram, Mose. Där har vi, och Mose hade barn. Men det här med amoreerna. Amoreerna hade ännu inte fyllt sina synders mått. Amoreerna var ett av de här folkslagen bland kananéerna. Och det var kanske också ett av de grymmaste folken. Så de får här vara ett samlingsnamn på kananéerna. Och det var ju så att när Josua fick i uppdrag att utrota kananéerna för att de skulle inta deras land, så var det just den motiveringen: de har fyllt sina synders mått. De är så ogodaktiga. De måste förgöras. Då måste de förgöras genom israeliterna som kom in i landet. Gud hade ju en gång tidigare förgjort en massa människor, de flesta människor på jorden. Den här gången förgör han det genom redskap. Och det blev ju inte så att de utrota. De lydde inte Gud, och det kom att bli deras olycka det också. eftersom de lämnar kvar en del folk. Men här ännu, under Abrahams tid, så hade de inte fyllt sina syndersmått. De skulle ännu få leva. Och de behövde ännu inte utrotas. Då kommer en mystisk vers, vers 17. När solen hade gått ner och det hade blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som for fram mellan köttstyckena. Här kan man säga att Gud gick som en avtalspart mellan de här köttstyckena. I ett normalt avtal som ingås som tvåsidigt avtal, där båda parter är jämbördiga, där gick båda parterna mellan de här köttstyckena. Här gick inte Abraham mellan dem. Han var ingen part, annat än mottagande part. Det här avtalet med Abraham var ensidigt. Gud handlade, Gud lovade. Gud ratificerade det här avtalet ensidigt genom att låta den här rykande ugnen och brinnande facklan synas som for fram mellan köttstyckena. Nu var det alldeles mörkt, så det var nog säkert lite kusligt det där. Och så heter det, på den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt dina efterkommande ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat. Det är så där summariskt beskrivet. Han återupprepar löften nu här och säger också hur stort det ska bli. Och så säger han, vems land det här är? Kenitarnas, kenisiternas, kadmoneernas, hetiternas, periseernas, rafaeernas, amoreernas, kananeernas, girgaseernas och jebusiternas land. Det är 10 folkslag. Och det är ganska märkligt. Det här är inte de stammar som räknas upp som Kanans efterkommande. Det fattas vissa och vissa nämns inte i första Mosebok 10. Så det är en annan gruppering här. Det var 11. Kanans efterkommande, de stamfäder som räknas upp i första Mosebok 10, var 11 stycken. Och vissa av de här folken som nämns här så finns inte omnämnda på några andra ställen. Och det är nästan omöjligt att veta vad det är för slags folk. Så man kan inte härleda dem helt enkelt. På det här sättet avslutas alltså det här kapitlet, 15 kapitlet, med ett förnyat löfte till Abraham. Och fortsättningen sen handlar om Ismael och Isak. Då kommer vi in på hur de här löftena uppfylls. Men idag avslutar vi här och tillber med: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.